lockande låter egentligen det här? Det beror nog på vem man frågar. För många är det kanske ljudet av själva meningen med livet. Men för andra är det precis tvärtom. Ungar, nej tack. Och de som resonerar på det viset blir faktiskt fler och fler i Sverige.
Det här är definitivt en bekymmersam utveckling, minst sagt.
När vi har så här låg fertilitet som vi har nu under en ihållande period, då får ju vi en kraftig åldrande process.
Det handlar alltså om att fler och fler unga svenskar blir allt mer tveksamma inför att bli föräldrar. Det är en utveckling som på bara något decennium har fört oss från Europatoppen till under genomsnittet i barnafödande. Och som om den håller i sig kommer att få genomgripande följder för snart sagt varje del av det svenska samhället. Dagens Du lyssnar på Sydsvenskan handlar om det sjunkande barnafödandet och forskarnas försök att förstå varför det sker just här och nu. Jag heter Eskil Fagerström. Låt oss börja från början, eller åtminstone från 1970. Under det dryga halvsekel som gått sedan dess har svenska kvinnor fött i genomsnitt mellan 1,8 och 2 barn under sin livstid, med ett par rejäla nedgångar som undantag den senaste i slutet av 90-talet. Runt 2010 började dock födelsetalen sjunka på ett ganska dramatiskt sätt, och det har de gjort ända sedan dess. I fjol, 2023, var siffran den lägsta någonsin, 1,45 barn per kvinna. Om det betyder att botten är nådd, det är det ingen som vet. Såväl Norge som Finland ligger ännu lägre än Sverige när det gäller födda barn. Det här är en utveckling som satt myror i huvudet på världens demografer. Vad är det egentligen som håller på att ske i välfärdslandet Sverige? Och vad beror det på att det ser ut så här?
Ja, men som med väldigt många fenomen så brukar ju forskare säga att det är komplicerat. Och det här med att skaffa barn, det är ju ett ganska komplext beslut.
Det ni hör här är Maria Stanfors. Hon är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och verksam vid Centrum för ekonomisk demografi. Jag bad henne reda ut de vanligaste förklaringarna till upp- och nedgång i barnafödande.
Ekonomer brukar ju förklara det med ekonomiska faktorer, till exempel konjunktur, men också den egna ekonomiska situationen. En viktig komponent är om man har arbete, hur bra ens inkomst är. Men också kostnaden av kvinnors tid, inte minst, är också viktig för beslutet och i vilken mån den subventioneras.
Med subventionering av kvinnors tid avses alltså i det här fallet sådana saker som en utbyggd barnomsorg och äldreomsorg. Med en utbyggd välfärdsstat och en stark ekonomi så blir det fler barn. Det luriga med det senaste decenniets utveckling i Sverige och de andra nordiska länderna är att nedgången skett trots att det varit goda tider och trots att det handlar om länder med ett gott socialt skyddsnät och en hög grad av jämställdhet. Det tycks alltså vara något annat som är på gång, någon annan faktor som gör att unga idag tvekar inför att bli föräldrar.
Det som är intressant den här senaste tiden är ju att vad vi kan säga, the usual suspects, funkar inte. Det är inte kopplat till dåliga tider, arbetslöshet. Vi kan ju också säga liksom att vi är ju fortfarande ett land där det offentliga subventionerar barnafödande i väldigt hög grad. Och det har ju inte direkt förändrats. Vi har en omfattande föräldraförsäkring som subventionerar föräldrars tid med barn, vi har gratis skola, vi har liksom väldigt subventionerad barnomsorg etc. Och det har ju inte ändrats direkt, utan då kan man ju börja fundera på vad är det som har förändrats? Är det människors intentioner att skaffa barn? Är det attityder till familj etc.? Och där tror jag att vi kan säga att det vi vet är det som är unikt under den här senaste perioden av sjunkande fertilitet är ju att även de som är ett parförhållande och har förutsättningar att skaffa barn gör det inte. det är en ganska ny företeelse. Vi har kanske också det här med attityder till familj som kan ha förändrats.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En indikation på hur förbryllade experterna varit över utvecklingen är att SCB gång på gång det senaste decenniet tagit fel i sina gissningar om hur barnafödandet ska utvecklas. Å andra sidan är Sverige inte helt ensamt om den här utvecklingen. Barnafödandet minskar i så gott som alla rika länder i hela världen. Ja, ska man hårdra är det bara i Afrika söder om Sahara som det föds riktigt många barn numera. En forskare som haft stor betydelse för att förstå mekanismerna bakom det sjunkande barnafödandet är italienaren Daniele Vignoli som är professor vid universitetet i Florens.
Nella seconda parte del progetto l'incertezza economica viene concettualizzata e misurata nella sua dimensione soggettiva.
Vignolis analys är att ekonomisk utsatthet är centralt för att förstå ungas beslut kring att bli föräldrar. Men det räcker inte ända fram som förklaring. Att skaffa barn är ett beslut med konsekvenser långt in i framtiden. Och för att känna sig trygg i ett sådant beslut måste framtiden framstå som någorlunda förutsägbar. Vignoli menar att det är i ungas berättelser om framtiden och i deras tankar om hur ett kommande liv med barn skulle kunna bli som tveksamheten inför att bli föräldrar framträder som tydligast. I en osäker värld känns barn för allt fler som något oförutsägbart. Ett projekt som kanske helt enkelt inte är värt mödan och risken.
Det här med osäkerhet och ja, kan man lita på att vi kan hantera vad som kommer eller inte, för att det blir en ackumulering av olika osäkerhetsfaktorer. Den verkar faktiskt ge en sorts förklaring på vad är det som pågår.
Den som säger det är Livia Ola, demograf vid Stockholms universitet. Beslutet att skaffa barn, säger Livia Ola, är ett framtidsprojekt och det förutsätter att man har en visst förtroende för att livet kan vara och kommer att vara någorlunda stabilt, kanske de närmaste 20 åren.
Så om folk upplever att det är så osäkert och det kan ändras dessutom med kort varsel till det sämre och till mycket sämre, då är man mer ovillig att ge sig in till en sån långsiktig projekt som barnafödandet innebär.
Utvecklingen har gjort att Livia Ola och hennes demografkollegor världen över har fått ge sig ut på jakt efter nya sätt att förklara och beskriva det som sker. I stor utsträckning har det handlat om att göra enkätstudier eller intervjuer med unga för att förstå hur de resonerar och hur de tänker om framtiden.
Det är också bra om man har intervjuundersökningar, men på en större skala. Alltså inte bara att man intervjuar några enstaka personer, utan då kanske nära 100 personer. Då kan man få ändå lite inblick att vad är det för mekanismer som kan vara bakom.
Den här sortens undersökningar har de senaste åren kopplat samman den här framtidstron eller bristen på framtidstro med faktorer som klimatkris, krig, politik, men också med hur sådana processer beskrivs i massmedier.
Vi måste tänka att den nya generationen som är uppväxt med sociala medier som vi inte hade förut. Så att man kan också tänka sig att de påverkar varandra på en liksom mer negativ riktning. Alltså att kanske den där osäkerheten som en upplever när de lyfter med varandra, att den förstärks ännu mer. Så att för att alla liksom delar med sina åsikter att ja, men det här kan gå riktigt dåligt i framtiden och vad skulle man göra då när man har skaffat ett x antal barn? Hur man ska kunna hantera en sån situation?
Ja, att spela upp den där sortens klipp kanske man inte borde göra numera. De riskerar att ytterligare driva ner barnafödandet i landet. Var och en som haft småbarn känner hur stresshormonerna liksom bubblar upp i blodomloppet. Men är det egentligen så problematiskt att vi blir lite färre invånare i Sverige eller för den delen i världen? Planeten skulle onekligen må bra av lite färre människor och lite mindre rovdrift på dess resurser. Det knepiga ligger i hur ett lågt barnafödande påverkar befolkningens sammansättning. De yngre blir nämligen färre och de äldre blir fler. Och det är en utmaning som heter duga för samhället.
När vi har så här låg fertilitet som vi har nu under en ihållande period, då får ju vi en kraftig åldrande process. Och det sätter press på välfärden. Det är kostsamt och det är kostsamt i nuläget. Fler äldre behöver pension, hälsovård, omsorg. Men det är ju också så att i förlängningen, om det föds få barn, så får vi ju färre arbetsföra och därmed begränsad bidrag till skattebasen och så. Och då blir ju det riktigt problematiskt. Dessutom så innebär ju låg fertilitet, få unga, färre som kan vara med och bidra genom kompetenser. Så det är ju inte bara att vi behöver skattemedel. Vi behöver ju händer i omsorgen, vi behöver lärare i skolan, vi behöver folk i produktionen.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
En åldrande befolkning betyder alltså ökade kostnader för samhället. Samtidigt minskar den andel av befolkningen som jobbar och som med sina skatter kan betala all vård och omsorg som nu behövs. Om den här processen fortskrider så måste kanske samhället trappa ner sin omsorg om de äldre. Och då kommer detta ansvar istället i ökad grad hamna på familjerna. Och där är det i allmänhet kvinnor som drar det tyngsta lasset när det gäller omsorgen om gamla släktingar.
Ja, i vissa länder så är ju detta en bidragande faktor till liksom påfrestningar på familjer, framförallt kvinnor som om de inte är högutbildade och höginkomsttagare kanske helt enkelt måste sluta arbeta för att det finns äldre personer som behöver deras hjälp. Det är för dyrt att ta in omsorg eller bo på ålderdomshem och man får därmed liksom en familjebaserad omsorg som är i linje med en ganska så liten välfärdsstat och större marknadsinslag. Det blir helt enkelt för dyrt att ha gamla föräldrar på ålderdomshem och därmed så får kvinnor hugga i.
Att det föds allt färre barn är alltså en kvinnofråga på flera olika sätt. Det är också en trend som ger kraft åt en utveckling eller en förändring i samhället som vi inte är riktigt vana vid i Sverige, menar Maria Stanfors.
I Sverige så har vi ju en annan modell för detta, nämligen att det offentliga ska ta ett större ansvar. Men likväl så ser vi tendenser till att kvinnor mer än män utför inte bara i generella termer mer obetalt arbete utan mer specifikt mer obetalt omsorgsarbete. Detta gäller mot barn, men också senare i livet gentemot föräldrar och partner etc.
Hur många barn som föds i Sverige går att spåra ända tillbaka till 1700-talet. Och 2023 års siffra på 1,45 födda barn per kvinna är alltså den lägsta som någonsin uppmätts. Det är också första gången den summerade fruktsamheten i Sverige ligger under 1,5. Och 1,5 är lite av en symbolisk siffra i de här sammanhangen, berättar Livia Ola.
Alltså det här 1,5 eller det under 1,5, den brukar betecknas som den kritiska nivån av den låga fertiliteten, för att om den fortsätter i längden så låga nivåer, då den leder till vad vi kallar accelererad åldrande i befolkningen.
Allt detta betyder att Sverige kanske är på väg att landa i en situation där många andra länder redan befunnit sig ganska länge. Sydkorea, Japan, Italien, Spanien, ja, många andra rika västländer. Man skulle också kunna tänka sig att eftersom den här tendensen med ett sjunkande barnafödande är så utbredd och finns i så många olika länder, att det skulle kunna leda till att det nu idag fanns en bra uppsättning med metoder för att få bukt med det här problemet. Så är det däremot inte, delvis på grund av att anledningarna ser väldigt olika ut i olika länder. Utmaningen blir dessutom ännu större i Sverige, där det redan finns mycket av det som andra länder bara kan drömma om när det gäller utbyggd barnomsorg och föräldraledighet och så vidare. Så vad ska man då göra? Jag ställer frågan till Livia Ola.
Alltså just det här, att det här är liksom en väldigt komplex fråga förstås. För att man tänker inte bara på en sak när man fattar en sån beslut att, ja, att man ska skaffa barn eller inte. Så att om förutsättningarna som vi har i Norden inte finns någonstans, till exempel det här med föräldraledighet som är relativt bra betalt, bra barnomsorg. Det är klart att i de där länderna det är den som måste fixas först. För att, och i till exempel högt utvecklade asiatiska ekonomier, då är det också problem kring att hur mycket det kostar, för att man måste betala för utbildning och allt det här. Så att där måste man fixa kanske dessa aspekter först. Mm. Men just nu i nordiska länderna ser vi att det här inte heller räcker i sig. Så att därför vill vi förstå orsaken, att vad är det mer som krävs?
Tyskland lyfts ibland fram som ett exempel på ett land där man lyckats vända den här utvecklingen, åtminstone lite grann. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var under sin tid som minister i Tyskland drivande i den här frågan om att få igång barnafödandet igen. Ett annat land där kurvorna också börjat vända uppåt är Viktor Orbáns Ungern, som gynnat barnfamiljer på olika sätt, till exempel med bidrag eller skattelättnader. Men inget av länderna i närheten av komma upp till 2,1, som är den nivån som krävs för att befolkningen ska reproducera sig själv. Kanske inte heller den tyska utvecklingen så mycket att jubla över egentligen, säger Livia Ola.
De hade väldigt länge väldigt lågt barnafödande, så att nu att det börjar äntligen peka lite uppåt, men det är fortfarande runt 1,5, så att vi pratar inte om 2 barn per kvinna i genomsnitt. Så att då säger man att aha, det här är något positivt exempel, men det är bara att de började satsa lite mer på barnomsorg, utveckling av barnomsorg. Så att om det här liksom minimala förutsättningarna, eller vad vi tar i nordiska länderna som minimala förutsättningar, om inte den finns, då är det klart att man måste se till att fixa den först. Men när de här förutsättningarna som vi har i Sverige finns på plats, då är det den stora frågan vad det beror på. Och det är alltså ingen som kan ge svar förutom det här som sagt, att den nyaste forskningen visar att det finns det här osäkerhetskänsla.
Du har lyssnat på ett avsnitt av vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan. Medverkande var Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, och Livia Ola, professor i demografi vid Stockholms universitet. Själv heter jag Eskil Fagerström. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Om du gillar våra poddar och vill vara säker på att inte missa någon av dem, så ska du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Gå till www.sydsvenskan.se/nyhetsbrev och registrera dig där, så får du en liten påminnelse om vad vi gör ungefär en gång i veckan.